via en fälla för att inte riskera att stänga ute någon som faktiskt är över 16 år men råkar se ung ut.
Right now they are tending to build in some leeway. So if they know that there's an error of 2 years, on an average error of 2 years on their product, they're tending to let 14-year-olds pass as 16 rather than the other way around.
Tillbaka i köket hemma hos Trish säger dottern Jodie att hon förstår att vuxna vill skydda dem från konstigt innehåll, men hon tycker att det är irriterande hur de försöker kontrollera dem.
I understand they don't want like weird stuff happening and stuff, but I think it's like annoying, they're like controlling, but yeah.
Jag frågar vad de skulle göra med tiden som frigörs om de inte längre kan använda sociala medier.
So I'd probably just watch TV, but...
De svarar att de mest använder sociala medier som tidsfördriv när de kopplar av hemma. Så om det inte gick hade de förmodligen bara tittat på TV istället.
We only like use it when we're like at home relaxing or something, so we'd probably just like watch TV, like Netflix or something like that.
Axel Kronholm, Melbourne.
Nu är klockan 1.
Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det har S-kongressen röstat igenom. Det är bland annat ungdomsförbundet SSU som fick igenom det, trots att partistyrelsen inte ville ha förslaget. Som ett första steg vill partiet att det ska gälla på kvällar, helger och lov. SSUs ordförande Lisa Nåbo är väldigt nöjd med beslutet.
Ja, men Socialdemokraterna är nu för en avgiftsfri kollektivtrafik för unga, vilket är helt otroligt. Alltså, det här är något som jag och generationer av SSU-are har drivit hårt, och äntligen så blir det också partiets politik.
Säger Lisa Nåbo. I Schweiz har militären ännu inte kunnat börja röja upp i byn Blatten som begravdes i ett glaciärras häromdagen. Raset blockerade floden som rinner genom byn, och under natten och morgonen finns det risk att den svämmar över och tar med sig rasmassor längre ner i dalen. I norra Nigeria har minst 21 personer omkommit efter kraftiga regn. Runt 50 hem ska ha översvämmats och förstörts och runt 10 personer saknas fortfarande. Det är vanligt med översvämningar i Nigeria under regnperioden, som i regel varar från april till oktober. En ny studie visar att bakterien som orsakar pest har blivit mindre dödlig över tid, skriver AFP. Studien som publicerats i tidskriften Science har jämfört bakterie-DNA från de tre stora pestepidemierna som varit på 500-talet, 1300-talet och 1800-talet. Och det var tydligt att sjukdomen blev mindre dödlig över tid. På så sätt har bakterien Yersinia pestis kunnat spridas under längre tid. Även om antibiotika kan bota pest numera, så ger forskningen förståelse för hur andra pandemier kan komma att utvecklas.
P1, Sveriges Radio.
Nu får vi senaste utgåvan av USA-podden.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 589. Det är onsdag den 28 maj. Klockan är 3 på eftermiddagen. Gina Lindberg i Washington DC. Hej.
Hallå, god morgon. Vill du veta hur vädret är?
Oh, tack, ja.
Jag kan säga att ingen behöver vara avundsjuk på vädret på amerikanska östkusten. Det vräker ner, väderprognosen säger 100% regn och det är 10 grader varmt. Häromdagen var det 30, så att det varierar i Washington.
Kul
ändå. Man måste ju alltid vara beredd på alla årstider under en och samma vecka, och idag kan jag slå fast att årstiden är höst.
Mm. Roger Wilson i San Francisco. Vilken årstid har du?
Ja, det är oklart faktiskt. För eftersom sommaren är kall här så kanske vi börjar gå in på sommaren. Dimmigt, lite dimmigt när jag tittar ut. Och det var riktigt kalla. Riktigt kall bris från Stilla havet igår.
Mm-hmm. Jag kan säga att här är det någon som har dragit för persiennerna väldigt nogsamt i studion, så jag ser faktiskt inte ut genom fönstren. Men jag antar att det är som vanligt, det är oktober i Sverige, för det har det verkat bli året runt. Hörrni, Idag ska vi prata om Donald Trump och Vladimir Putin och frågan om tonläget mot Ryssland har förändrats eller inte. Och med oss för det har vi också radiokorrespondenterna Rysslands programledare Fredrik Wadström. Välkommen hit.
Tackar.
Du är också nyutnämnd Rysslands korrespondent och tar vid efter sommaren.
Exakt.
Mm. Du, vad bra att du är här. Du ska få berätta allt för oss. Och jag tänkte att vi ska börja med att lyssna hur det lät i söndags när Trump skulle flyga till Washington.
I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people and I don't like it at all, okay?
Jag har ingen jävla aning om vad som har hänt med Putin. Han dödar mängder med människor och jag gillar det inte alls. Ungefär så sa Trump. Och senare på söndagen så kallade Trump också Putin för galen i versaler på Truth Social. Gina, Trump verkar ju väldigt arg. Beskrev vad det var som hände där.
Ja, han trappar upp retoriken nästan dag för dag mot Putin nu. Och han skrev också, Donald Trump skrev också på Truth Social att det som Vladimir Putin gör, om det inte hade varit för mig, så skulle väldigt mycket dåliga saker redan ha hänt för Ryssland. Han leker med elden, skrev han. Så att senaste tiden så verkar ju Trump mer och mer frustrerad över Putin och riktar mer av sin frustration mot Putin än vad han gör mot Zelensky.
Mm. Roger, vad är det då som gjort Trump så upprörd just nu? Menar, han brukar ju uttrycka snarare sin beundran för Putin.
Ja, men det känns lite som att saker och ting går i någon form av cirkelrörelse här just nu. Alltså att Trump säger att det snart ska bli fredsförhandlingar, att snart ska man kunna komma fram till en överenskommelse om vapenvila. Och sen så händer det ingenting, utan tvärtom, Putin förhalar det hela och ingenting blir gjort. Och det är den här senaste storoffensiven från Rysslands sida mot Ukraina som verkar ha retat Trump här. Alltså att man har attackerat Ukraina med stor kraft. Och det här undergräver ju Trumps egna utsagor om hans goda relation till Putin och hur den skulle då förändra allting när det gäller förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina. Han har ju som sagt lovade ju att det skulle bli fred inom ett dygn efter att han blivit president, kanske till och med tidigare än så. Ett uttalande som han nu har sagt var mer ironiskt eller satiriskt än något verkligt vallöfte. Men när man ju börjat prata om Trump och tacos, jag vet inte om ni har snappat upp det här. Precis som Trump då i de här olika handelskrigen och tullförhandlingarna kommer med utspel som man sen drar tillbaka, så verkar det också som att han också gör de här utspelen mot Putin, men att det aldrig riktigt blir någon egentlig effekt. Han markerar, men det händer inte mer. Och tack och er då, alltså Trump always chickens out, står den här förkortningen för. Och det där är ju inte en bild som Trump vill ha, eftersom han ju enligt egen utsag och enligt hans egna administration är världens hårdaste förhandlare.
Mm. Gina, alltså Putin har väl i sak egentligen inte förändrats sedan kriget inleddes. Är det mer så att Trump har liksom ändrat sin bild av Putin, att han trodde kanske att Putin var enklare att komma till tals med?
Han trodde att de hade en god kommunikation när de pratade senast, det här långa telefonsamtalet som Trump hade med Putin från ovala rummet. Och efter det lät ju Trump väldigt hoppfull om att nu var de här förhandlingarna på banan och nu var det en tidsfråga innan man nådde någon sorts lösning, hur nu den lösningen skulle se ut. Men nu verkar han allt mer frustrerad och det är ju knappast så att Putins krigföring har ändrats, precis som du säger, utan det är Trumps tålamod som håller på att tryta, och det vill han ju också signalera, att tålamodet håller på att ta slut. Så att det här är ju, det är ju också ett budskap som Vita huset vill ha ut, att tiden är inte oändlig här. Tålamodet är inte oändligt från amerikansk sida. Och det är väl helt uppenbart att om det här nu klappar ihop de här samtalsförsöken, då kommer inte Donald Trump ta på sig ansvaret för det. Då är det i så fall parternas fel och det är Joe Bidens fel. Trump pekar ju gång på gång på att det här är Joe Bidens krig och det skulle aldrig ha hänt om det om jag hade varit president. Och om fredstrevarna misslyckas så är det också Bidens, Zelenskis och Putins fel, inte Donald Trumps.
Mm. Fredrik Wadström, från ett ryskt perspektiv då, att Trump kallar Putin för galen och skriver att han leker med elden, hur har det tagit sig emot i Moskva?
Det blev väldigt hårt jobb för de ryska statliga kanalerna och medierna att försöka rapportera om det här, för att det går ju inte för dem att ens referera till någonting sånt. Man måste hela tiden göra långa svängar runt det och utelämna det och försöka hitta vad man kan liksom vaska fram ur det här uttalandet. Och det mesta som blev kvar, det var ju det andra, det som vi inte har pratat om. Att Trump också kritiserade Zelensky och sa allt som kommer ur hans mun bara förvärrar situationen och så. Det stod i alla ryska medier att läsa. Ibland, i vissa sammanhang, så fanns det ju kommentarer som var att ja, han har också lite irritation mot Ryssland, men det stod inte exakt vad han hade uttryckt. Och sedan kom ju de politiska reaktionerna och där var det ju lite mera, så att säga, lite mer nedlåtande tonfall, att ja, det är en stark känslomässig ansträngning nu för alla inblandade parter, och då kan det bli så här med sådana här känslomässiga utbrott, det måste man ändå förstå, men ja, det kan vi överse med.
Mm. Och från högsta ort då, jag menar, Trump har ju tidigare skrutit om vilka bra samtal han och Putin har. Bryr sig Putin om vad Trump tycker om honom?
Till en viss gräns, men jag tror kanske inte att Trump nödvändigtvis vet var den gränsen går. Och det handlar ju om att Putin vill ju förstås ha med Trump på sin sida. De har ju en väldigt stor likhet, och det är ju att de gärna gillar att verkligheten ska vara så som de beskriver den. Inte nödvändigtvis som den faktiskt ser ut, utan man skapar en verklighet. Där är ju Trump och Putin väldigt lika. Och då vill ju Putin förstås ha med Trump och liksom hjälpas åt att beskriva verkligheten och få världen dit man vill ha den. Men Putin har ju en gräns där han ju inte vill ge upp sina krav, ge upp sina ambitioner, sluta försöka radera ut Ukraina från kartan och sådana saker. Så att när Trump närmar sig det, ja, då får han ju inte med sig Putin.
Mm. Och samtidigt då som Trump höjer tonläget nu, så har det också börjat mullra bland republikanerna i senaten som vill att Donald Trump inför nya och hårdare sanktioner mot Ryssland. Och så här sa den republikanske senatorn Lindsey Graham från Georgia för ett par dagar sedan.
What can we do in the United States Senate to change the equation? What can we do to persuade Russia to get to the peace table? We can impose bone-crushing sanctions on Putin's Russia, and he has earned that.
Putin har förtjänat att vi inför hårda sanktioner mot Ryssland för att få ryssarna till förhandlingsbordet, sa Lindsey Graham. Roger, vad exakt är det Lindsey Graham och hans senatskollegor vill?
Ja, vi börjar med Lindsey Graham själv, så är han ju från South Carolina, inte Georgia.
Förlåt.
Kör vi en snabb rättelse
ja,
där.
Ja, tack.
Nej, men alltså man vill på något vis genomföra starka sanktioner, eftersom det verkar svårt att få de här sanktionerna mot Ryssland att riktigt ta, att riktigt göra någon verkan, så är man nu inne på att man ska använda sanktioner mot länder som köper rysk olja, gas och andra varor. Och det betyder till exempel Kina. Om man vill då försöka använda ett grepp som president Trump själv gillar, så då har man föreslagit 500-procentiga tullavgifter på varor som importeras från länder som köper ryska naturtillgångar bland annat. Och det här finns det ett ganska stort stöd för, bland annat framförallt i senaten. Och det känns faktiskt som att det här är den fråga hittills under Trumps andra presidentperiod där det liksom bubblar lite grann i partiet och där man vill ha starkare åtgärder och inte riktigt tycker att Trump gör, eller man tycker inte att Trump gör tillräckligt, även om Lindsey Graham och andra är noga med att framföra det här på ett sätt som inte då ska reta presidenten.
Mm. Gina, republikanerna, flera republikaner hade ju börjat tröttna på de här stora stöden som man tyckte att USA gav till Ukraina. Nu låter det här ändå med Ryssland som en fråga där demokraterna och republikanerna kan kanske komma överens.
Faktiskt, det här är en av få frågor just nu i senaten där de går på samma linje. Här är republikanerna och demokraterna överens, och hittills, senaste siffran jag såg, så är det 82 av de 100 senatorerna som har sagt att de är med på det här förslaget med 500-procentiga tullar mot länder som, precis som Roger säger, som handlar med Ryssland. Så att det här vill senatorerna genomföra. Grejen är att republikanerna i senaten kommer inte genomföra det om inte Trump har gett tummen upp på något sätt. Och det här att Trump nu låter hårdare och hårdare i tonen mot Putin, det ger på något sätt en möjlighet för republikanerna att sticka fram det här förslaget och säga: vi hör att du är frustrerad och här har vi ett förslag på åtgärder. Slå till med sanktioner. Och det är intressant också att idag så är den tyska nya utrikesministern här i Washington och träffar Marco Rubio, utrikesministern. Och han kommer ju trycka på från europeiskt håll för ökade sanktioner. Och samtidigt så är ju Zelensky i Berlin och träffar Tysklands förbundskansler. Så att det sker ju saker på flera fronter samtidigt nu. Men det här är... senatorerna vill verkligen omsätta Trumps retorik till politik och gå från ord till handling nu.
Mm. Som Gina sa tidigare så har ju Trump också försökt att fästa det här kriget på Joe Biden, hans företrädare, att det är Bidens ansvar. Och så här lät det till exempel på Air Force One i april.
This is Biden's war. This is not my war. I've been here for a very short period of time. This is a war that was under Biden. He gave him billions and billions of dollars. He should have never allowed, if he had any brain, which he didn't have and doesn't have, and now it's being proven, he wouldn't have allowed that war to start. I would have absolutely not, that war would never have taken place.
Ja, här upprepar Trump det han har sagt flera gånger, att han själv hade aldrig tillåtit det här kriget att bryta ut, men Joe Biden har ingen hjärna, tror jag han sa här. Och därför blev det så här. Roger, varför vill han lägga ansvaret för kriget på Biden?
Det här är ju någonting som sker hela tiden. Det mesta som är dåligt just nu i USA skyller ju Trump på Biden, och gärna med personliga påhopp, och ja, vi har ju tidigare nämnt det här att det känns ju som att Trump i stor utsträckning fortfarande kampanjar mot Biden, trots att han ju nu har varit president ett tag. Så det här är ett mönster som finns ständigt. Sen är det ju så att, jag menar, alltså Ryssland attackerade ju Ukraina under Bidens presidentperiod, och det är klart att det går att säga det på ett helt det är ett helt korrekt historiskt uttalande att det har hänt så här under Bidens tid. Men det jag tycker är intressant är väl också att om man nu tänker att sanktioner i stor utsträckning har varit utan någon egentlig verkan, så börjar man väl också prata om det är också dags kanske för Trump att börja bevilja mer stöd till Ukraina och kanske också militärt stöd. Det borde vara nästa steg. John Bolton, som ju inte är ett stort fan av Donald Trump och som var säkerhetsrådgivare och FN-ambassadör, han pratade bland annat om det här när han var med i CNN igår, att det är egentligen det riktiga beslutet som han tycker att Trump borde fatta, och kanske också det beslut som skulle kunna sätta fart på förhandlingsviljan hos Ryssland. Just nu har man ju lämnat Ukraina i stort sett åt sitt öde.
Mm. Gina, Trump lovade ju som sagt att lösa det här kriget då på 24 timmar, och nu har han suttit som president i 4 månader. Putin verkar inte särskilt intresserad av att varken förhandla eller avsluta kriget. Alltså, har Trump någon lösning?
Hittills så har ju inte diplomatin visat på några lösningar. Det finns ju några olika tänkbara scenarier här från USAs sida. Det ena är det här vi har pratat om, införa sanktioner mot länder som köper rysk olja och gas. Ett annat alternativ är ju att stötta Ukraina mer konkret, alltså skicka mer vapen från USA till Ukraina. Det har ju Trump inte varit intresserad av hittills. Och ett tredje alternativ skulle kunna vara att USA drar sig ur. Och det är ju det här som Trump har antytt gång på gång, att nu tar tålamodet slut och det här är inte någonting som USA kan driva på hur länge som helst om han inte ser några resultat. Så att det skulle kunna vara ett tredje alternativ, att Trump tar ett kliv bort.
Mm. Fredrik, Trump har ju då tidigare kallat Zelensky för diktator och USA slutade under en period att dela underrättelseuppgifter med Ukraina. Alltså, vad har Trump-administrationens agerande haft för betydelse i kriget nu när de har suttit i 4 månader?
Ja, stor betydelse, även om det är lite tidigt att säga vad resultatet blir, för vi vet ju inte liksom i förlängningen vad det här kommer att sluta i. Men det är ändå så att Ukraina har ju fått lära sig att den där ständiga strömmen av vapenleveranser är inte given och kanske till och med är mindre nu. Europa har fått lära sig att ja, om vi måste steppa upp här, vad betyder det för vår vapenproduktion och exporten och för leveranserna till Ukraina? Och Ryssland har ju börjat tänka på ett annat sätt, att har vi en annan öppning, har vi andra möjligheter nu än vad man såg under de senaste åren?
Mm. Förra veckan så talade ju då Trump i telefon med både Putin och Zelensky. Och efteråt så sa Trump till media att nu är det upp till de här två parterna. Gina var inne på det. Det är upp till de här två parterna att lösa det här. Får ett sånt uttalande någon betydelse?
Ja, det är lätt att glömma närhistorien, men vi ska komma ihåg att Zelensky kom till makten på ett väldigt viktigt vallöfte. Han sa nämligen, som Trump säger, han sa, jag kan prata med Putin. Jag kan sätta mig vid samma bord. På den tiden var det ju ett mycket mindre krig i östra Ukraina. Krim, halvön, var ockuperad av Ryssland. Men han sa att det här kan jag lösa. Och vann ju en jordskredet seger, inte kanske bara på det löftet, men det spelade någon roll 2019. Och senare samma år så satt han också vid samma bord som Putin, ihop med Angela Merkel och Macron i Élysée-palatset i Paris. Och det ledde ju ingen vart. Och det slutade med att Zelensky sa, jag hade fel. Det går inte att prata med Putin, han är inte intresserad av en fred. Vi får väl välja en annan väg. Så att det är en ganska lång väg att gå för de där två parterna att hitta till varandra nu när vi har ett stort krig också.
Ja, men det fullskaliga kriget har ju hållit på i drygt 3 år nu. Alltså, vad vill Putin med kriget idag?
Ja, han vill väl på ett sätt vill han väl samma sak som han velat sedan 2014 egentligen, när Ryssland attackerade första gången Ukraina. Men han är ju också en person som skiftar mål efter omständigheterna. Så att han har ju någonting av att ta vad man kan få. Men det där ta vad man kan få ska ju inte vara så litet att det får honom och Kreml och den maktbas han sitter på att erodera. Det måste vara någonting som får honom att verka stark. Och i det här läget så verkar det som att fortsätta kriget är den bästa lösningen för Putin att sitta kvar vid makten. Mm. Men det är ju möjligt att han kan hitta en annan väg ut av det. Men än så länge har vi inte sett det.
Men Gina, om Trump skulle tröttna på och misslyckas med att få slut på kriget och att någon annan måste ta över, är det positivt eller negativt?
Den är ju inte helt lätt att svara på, därför att USA har ju åtminstone hittills haft en nyckelroll verkligen genom sitt stora stöd de här senaste åren till Ukraina. Och om USA slutar engagera sig helt i den här konflikten, då skulle det ju kunna innebära stora risker för Ukraina. Men det handlar ju förstås om vilket engagemang USA visar. Om Trump skulle gå mer på den ryska linjen och lyssna på Putins argument och trycka på för hans argument i en förhandling, ja, då skulle ju en USA-ledd fredsöverenskommelse eller en Trump-ledd fredsöverenskommelse, då skulle den ju vara förmodligen betydligt mer gynnsam för Ryssland och förödande för Ukraina. Så att det går inte att svara rakt på, eftersom vi inte vet vad Trumps strategi och slutmål är. Det har han ju inte varit tydlig med.
Fredrik, jag menar, det här går ju inte heller att svara rakt på när kriget tar slut. Men har du en kvalificerad bedömning?
Alltså, det är inte uteslutet att vi skulle kunna se någon slags ny situation innan året är slut. En vapenvila åtminstone. Vi är inte där än, men det rör på sig så mycket att man inte kan liksom avskriva det. Däremot vad gäller ett slut, ett verkligt slut på kriget, så är väl det enkla svaret när Ryssland inte vill kriga mer eller när Ryssland inte kan kriga mer.
Tack så mycket, Fredrik Wadström från radiokorrespondenterna Ryssland, och välkommen tillbaka igen. Då tänkte jag att vi ska prata om krypto och usla middagar här i podden. I torsdag så höll Trump en middag för de förmögna personer som äger flest andelar av hans egen kryptovaluta. Det här ägde rum på en av Trumps golfklubbar utanför Washington, och så här lät demonstranterna som hade samlats utanför. Ja, det där var demonstranterna utanför. På själva gästlistan fanns det 220 personer, varav de 25 som ägde mest kryptovaluta fick också en rundvandring i Vita huset. Roger, vad var det här för ett evenemang? Det var någon slags tävling på något sätt, va?
Ja, det benämns som en tävling, och en del då, de som fick gå på middagen benämns som vinnare i medierapporteringen av det här. Som en medierapportering som varit ganska svår, eftersom man ju bara har berättelserna inifrån från de här deltagarna att gå efter. Men egentligen ska man ju kalla det för en aktion, tänker jag. Som du sa, de 220 som hade mest Trump kryptovaluta mellan den 23 april och 12 maj fick komma. Och enligt de beskrivningar som finns så började evenemanget med att Trump kom i helikopter. Han höll ett cirka 25 minuter långt tal, och sen tog han en golfbil tillbaka till helikoptern igen. En del verkar ha fått giftbags med hatt och poster på temat fight, 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 och ett samlarkort. Och jag tror det var de fyra som hade allra mest tillgångar i den här Trump-kryptovalutan fick en Trump-klocka också. Två också fann i ett lotteri. De fick också en klocka. Och så serverades det stekt helleflundra och filet mignon. Och sen efter den här festen så drog, eller efter den här middagen så drog en del på efterfest på ett hotell som en av de här kryptoinvesterarna arrangerade.
Gina, Trump har alltså en egen kryptovaluta. Kan du bara berätta vad en kryptovaluta är?
En digital valuta där man använder kryptering för att köpa och sälja. Och det finns ju en massa olika sorters kryptovalutor. Så att Bitcoin är ju den man hör mest om, som är mest känd och störst. Men det finns också såna här, som Trump-coinet är ett exempel på, meme-coins, som Trump-valutan är, som har, ja, men som bygger på roliga bilder eller memes eller snackisar på nätet. Och de där kryptovalutorna kan ju svänga väldigt snabbt i värde, upp och ner. Och kryptomarknaden är inte kopplad till någon centralbank. Det gör också väldigt, väldigt speciellt.
Men Roger, hur tjänar Trump pengar på den här valutan då?
Ja, dels så får man en transaktionsavgift som man då drar varje gång det handlas med valutan. Och där beräknar man då att man har tjänat 320 miljoner dollar på transaktionsavgifter. Sen är det också så att Trump ju har ändrat inställning i hela kryptovalutafrågan. Han var kritisk till det här under sin första presidentperiod. Just nu är han superpositiv och sagt att USA ska bli huvudstaden när det gäller handel med kryptovalutor. Och det görs också stora investeringar i de Trump-ägda företag som hans två söner just nu driver i olika former av kryptovalutor. Och dessutom har ju Trump också bestämt att man ska ha en valutareserv i USA i både en i bitcoin och en med andra kryptovalutor. Så det här är en stor sak. Och totalt sett så har Bloomberg-sajten beräknat att hela familjen Trump har tjänat ungefär 1 miljard nu på kryptovalutor under det här presidentskapet, tror jag perioden var. Så det är stora pengar som flyter in. Ska inte heller glömma att Melania också har en kryptovaluta.
Okay.
Det talas inte så mycket om den, men den finns också som ett alternativ till Trump.
Ja. Men Gina, som jag förstår det så äger Trump flest andelar av sin egen kryptovaluta. Alltså hur kan liksom en amerikansk president få äga en egen valuta?
Ja, det är ju just det många frågar sig, men så är det. Och det var ju också intressant att Trump och hans söner lanserade den här Trump Coins-valutan genom sitt bolag 3 dagar innan han tillträdde som president. Och när den nyheten kom så var det ju först så att vissa inte trodde på den och trodde att det var ett skämt eller ett utspel för att det verkade så spektakulärt. Men det var på riktigt. 3 dagar innan han tillträdde så kom den här Trump-valutan, och loggan för den här valutan, det är en svartvit bild med Donald Trump med knuten näve. Ni vet den där fight, fight, fight-bilden. Mm. Och då skapar man 1 miljard sådana här digitala Trump-mynt, och 200 miljoner av dem släpptes på marknaden. Resten tillhör då bolaget. Och de här sålde ju som smör första dagarna, så att värdet steg jättemycket. Sen har det sjunkit igen. Men som Roger sa, Trumps bolag har ju bedöms ju ha tjänat väldigt mycket pengar på det här. Och det har lett till mycket kritik om etiken och moralen och eventuella intressekonflikter och risken för korruption. Men faktum kvarstår, den här valutan fortsätter att säljas, och Trump själv fortsätter ju göra reklam för valutan genom att han pratar om den från sin position som president. Och han har ju också drivit på generellt för kryptovalutamarknaden. Han pratade under valrörelsen om att USA ska bli kryptovalutans centrum i världen och att man politiskt ska underlätta för kryptomarknaden. Så att det här är ju, det är ju både politik och egna intressen.
Mm. Men det där är ju intressant som Gina är inne på, att han pratar om det här och gör reklam för i sin position som president, Roger. Alltså på den här middagen så talade han ju från ett podium med presidentsigillet på. Är det tillåtet?
Nej, just den där detaljen verkar vara det som en del siktar in sig på och menar att det bryter mot lagen. Eftersom om det här sigillet finns i ett sånt här icke-officiellt sammanhang så ger det ändå intrycket av att det är officiellt. Så där skulle det kunna bli konsekvenser. Men egentligen så är ju också hela den här tillställningen ett slags manifestering av kritik och farhågor kring Trumps och Trump-familjens satsningar på egna kryptovalutor. Alltså att folk kan köpa sig till positioner som kan påverka presidenten. Alltså det finns intresseorganisationer som säger att vi lägger pengar nu på att köpa Trump-valuta, för då kanske han får upp ögonen för oss och vår fråga. Det är den mer snälla tolkningen. Den mer elaka tolkningen är väl att även utländska intressen kan köpa in sig Trump-valuta. På det sättet skulle man kunna se situationen som liknande en muta, helt enkelt. Och som Gina säger, finns väldigt mycket valuta kvar att släppa, och i takt med att värdet på de här valutorna går upp så finns det förstås också mycket mer pengar som kan komma in då till Trumps egna företag. Och den här siffran jag gav på 1 miljard dollar i kryptointäkter för Trump-familjens olika företag, det var från och med april, ska jag säga. Så det var inte sedan Trumps presidentskap. Så det var ännu mer.
Okej, okay, mer än mer, 1 miljard dollar.
Ja, så att det här. Men på ett sätt kan man ju se det som att det var här bara en variant av andra sådana här middagar. Så det finns ju folk som kan betala 1 miljon dollar för att gå på en middag på Mar-a-Lago och på det sättet ge pengar till kampanjorganisationer eller sådana här PACs då, Super PACs till exempel, som finansierar kampanjer fristående av kandidater. Men grejen här är väl att man ju köper in sig en valuta som är direkt kopplad till Trump och Trump-familjen, och som kan ge direkta intäkter till dem. Det är det som är skillnaden, det är det som man anser är farligt och det är det som många reagerar på. Vi ska också säga det att kryptovalutelobbyn har också väldigt mycket pengar. Så det är också en lobbyorganisation som ingen riktigt vill stöta sig med. Och Trump har ju sett möjligheter även här. Så det finns mycket pengar också från de som sysslar med kryptovalutor att pumpa in i en kandidat som hos en kandidat som vill driva deras frågor.
Men Gina, ni har båda tagit upp att det finns kritik mot det här att Trump-familjen tjänar enormt stora pengar. Och så mycket i USA går ju till domstolarna och blir rättsfall. Alltså, vad säger experterna om den här situationen?
Experterna höjer på ögonbrynen skulle jag säga, men det går inte att göra så mycket därför att det finns i och för sig regler och förbud mot intressekonflikter som gäller de som är federalt anställda som arbetar inom administrationen, men inte för presidenten. Presidentposten är undantagen, utan där förväntas man ju bara agera etiskt och moraliskt och ansvarsfullt. Så att Trump kan anklagas nu för att utnyttja sin position som president. Men det går liksom inte att göra. Han kan inte straffas för det här. Men det är ju många som tycker och är ute i debatten och säger att det här är omoraliskt, det här är djupt olämpligt, det ser ut som att han gynnar sig själv och att han riskerar påtryckningar på olika sätt. Så att det är ju liknande kritik som nu när han tog emot det här flygplanet från Qatar. Att så här gör man bara inte. Men det finns inga regler mot det. Mm. När Vita huset har fått frågor om det här, pressekreteraren Caroline Leavitt har fått flera frågor om det, då har hon svarat på kritiken med att totalt avfärda den. Hon har sagt att den här kryptomiddagen, det var en privat tillställning. Det finns inget att se här. Och sen har hon sagt också att Trumps tillgångar, de här pengarna som bolaget tjänar på Trump-valutan, de förvaltas av en blind trust under tiden som Trump är president. Men det kommer ju ändå följdfrågor. Att, även om de säger att det här var en privat middag, hur privat kan en middagsbjudning vara när presidenten bjuder in till en middag av den här storleken och dessutom bjuder på rundtur i Vita huset? Och även om det är en blind trust som driver bolaget, hur oberoende kan den förvaltningen vara när den kontrolleras av presidentens söner? Så att det här är ju en stor debatt.
Vad kostade det, Roger, att gå på den här middagen?
I genomsnitt så var priset 1,788,994 dollar.
Gina, det finns utrymme när vi bjuder hem folk på middag alltså. för privata tillställningar. Ja.
Men de som betalade minst betalade 55 000 dollar och sen betalade de som betalade mest eller hade köpt på sig mest valuta hade alltså 37,7 miljoner dollar i Trumps kryptovaluta.
Den här middagen då som var ganska dyr att gå på, vi kan väl höra vad en av gästerna tyckte om den middagen egentligen. Så här sa han till Wall Street Journal.
I am very disappointed with the dinner. I did not like the menu. I was expecting either Big Macs or pizza. I'm very disappointed that President Trump didn't spend more time at the event. He was not interacting with us. He gave a short speech. It was kind of I wasn't very impressed by the speech, to be honest. I would have liked for him to dine with us, maybe spend more time.
Ja, Gina, just den här gästen, och det har ju kommit ut andra vittnesmål också, de var inte nöjda med maten.
Nej, jag har hört det också. Och det är klart att om man betalar så mycket för en middagsbiljett, då får det vara en väldigt bra helleflundra om man ska vara nöjd.
Alltså han vill ju ha hamburgare eller pizza, den här killen.
Ja, precis. Den här killen, Nicolas Pinto var det här, som är någon sorts TikTok-profil och entreprenör. Och han tyckte att det enda som var gott på middagen det var brödet och smöret. Så att han var missnöjd. Och sen det här att huvudpersonen själv, Donald Trump, var bara inne i rummet i 23 minuter tydligen. Det var de också lite besvikna på.
Hörrni, vi går vidare till striden mellan Donald Trump och Harvard-universitetet som ju fortsätter och hårdnar. Nu vill Trump ha ut listor med namn på alla utländska studenter som pluggar där. Det kräver han efter att en domare stoppade beslutet att dra in tillståndet för Harvard och ha utländska studenter där. Roger, den här listan med namn på studenter, utländska studenter, vad ska Trump med den till?
Jag vill argumentera kring det med att man vill göra någon form av säkerhetsprövning av studenterna. Och det här handlar alltså om det gamla argumentet kring antisemitism som man ju använt mot diverse universitet. Och då har man ju då velat ha väldigt mycket information, inte bara listan på namn, man vill också se vilka disciplinära åtgärder som har gjorts till exempel. Och det här är ju en konflikt som har trappats upp mot Harvard. Det började ju med den här listan och sen var det $3 miljarder som nu Trump säger att han överväger att dra tillbaka från Harvard. Pengar som gått främst till forskning, ganska avancerad forskning. Till exempel finns det forskning inom MS som nu man får lägga ner för att man har dragit in pengar till Harvard. Finns också forskning kring tuberkulos bland annat. De pengarna vill man istället lägga på yrkesskolor. Man ska utbilda rörmokare och elektriker istället. Och sen nu så har ju också Trump uppmanat statliga myndigheter att se över alla sina kontrakt med Harvard. Så att det här är ju ett... Det här är ju en konflikt där Harvard har stretat emot, där man har stämt Trump-administrationen och nu genomförs det allt större åtgärder som ju ser ut som bestraffningar helt enkelt eftersom Harvard inte går Trump-administrationen till mötes.
Mm. Gina, Trumps motiv för alla krav på Harvard är ju att han menar att universitetet är en plats för utbredd antisemitism bland annat då, men det är det främsta skälet. Och samtidigt så låter det ju som Vita huset skjuter väldigt brett när alla utländska studenter ska ut. Jag läste till exempel att Belgiens blivande drottning kanske måste sluta på Harvard.
Ja, det skulle ju innebära att en fjärdedel av studenterna på Harvard skulle försvinna. En fjärdedel är tydligen utländska studenter. Och Alan Garber, den här rektorn som nu har fått någon sorts kultstatus i akademiska kretsar för att det är han som tar striden med Trump-administrationen. Han var intervjuad i NPR igår och sa att just det här med att de traditionellt och historiskt alltid har haft ett stort inflöde av utländska studenter, det är det som gör Harvard till Harvard. Att det är ett utbyte av idéer, det är en mix av erfarenheter och perspektiv från olika länder och från olika kulturer och olika håll, att det utgör själva kärnan och själen i det som är Harvard. Så att han var ju djupt kritisk förstås och frågande till varför just det här skulle vara ett sätt att komma åt Harvard. Och han säger också apropå det här med antisemitismen att där har ju Harvard gjort en egen intern utredning där man har slagit fast att det har varit absolut flera exempel på antisemitism på campus och även på islamofobi som man också har kartlagt. Och att det där är saker som universitetet och universitetsledningen nu försöker åtgärda på olika sätt. Men att det här sättet att slänga ut alla utländska studenter vore... Ja, det vore ett sätt att straffa på helt fel sätt. Och Alan Garber menar ju, precis som många andra i universitetsvärlden, att det här är inte något som administrationen, presidenten, ska lägga sig i, utan de här utmaningarna, problemen som universiteten har på vissa håll med antisemitism, motsättningar, islamofobi, det kan universiteten ta itu med själva.
Mm. Vår kollega Peder Gustafsson som i USA just nu var på plats på Harvard igår och pratade med lite studenter som manifesterade mot Vita husets attacker på Harvard.
A lot of the students I was speaking to when I was helping to organize this, like almost half of them weren't comfortable showing up. And that was both international students and domestic students, which was really scary.
International students and international people in general in the United States are one of the biggest reasons that anything in this country has gone as well as anything has. I think it's extremely important that we preserve that heritage of multiculturalism and welcoming people from all corners of the earth.
Mm. Det här var då Mary och Sam som berättade att många både utländska och inhemska studenter hade känt sig obekväma att dyka upp till den här avslutningsceremonin. Och Sam då som tyckte att utländska och internationella personer är de som har gjort att USA har varit ett så framgångsrikt land. Roger, alltså, är det bara Harvard det här gäller med att det inte ska få komma utländska studenter, eller gäller det andra universitet också?
Alltså vi får se, just nu har man ju pausat alla visumhanteringar till för studenter. Då detta har man då gjort på uppdrag av Marco Rubio, utrikesministern. Så nu ska man se över rutinerna, och bland annat vill man införa rutiner då så där man kan få bättre koll på sociala medier och vad folk som vill ha studentvisum i USA, hur de har uttalat sig politiskt, så man då inte får in några extremister som man då menar att det finns risk för. Sen är det ju mängder, alltså det är en rad olika universitet som på olika sätt har drabbats av nedskärningar från Trump-administrationen. Columbia är ju ett av de universitet som också varit i blåsväder. Där hoppas man att man ska få tillbaka 400 miljoner till exempel i inställda bidrag, eftersom man nu har gått med på den federala regeringens krav. Men det har ju handlat väldigt mycket om Ivy League, det har handlat väldigt mycket om östkusten. Nu finns det då signaler om att man kommer att vidga fokuset för hur man ska granska hur universiteten har hanterat då den här påstådda antisemitismen. Så även University of California ska nu granskas. Så det här är en följetong som vi kanske bara sett början av. Trump-administrationens hårdare tag mot universiteten verkar fortsätta.
Mm. Vad får det för konsekvenser då, Gina?
Ja, när det gäller det här med utländska studenter så är det utmanas ju nu i domstol. Så det här kommer bli en domstolstrid. Så att sista ordet är verkligen inte sagt i den här frågan. Men det som kan hända under tiden, det är ju att en massa smarta utländska studenter runt om i världen som har varit sugna på att flytta till USA kanske inte är så sugna längre. Om man märker att det här kanske inte blir av, eller det blir krångligt, eller man riskerar att stoppa, så kanske man väljer att söka till något annat toppuniversitet i någon annan del av världen. Så att det här kan ju leda till en brain drain oavsett vad resultatet blir av den här domstolsstriden. Att bara själva det faktum att den här konflikten pågår är avskräckande i sig. Mm. Och sen kan det ju få en massa konsekvenser för universiteten framöver om det skulle bli så här. Ekonomiska konsekvenser, inte minst. Så att den här striden fortsätter, och jag är rätt förvånad över, jag trodde kanske för några veckor sedan när Harvard valde att ta den här striden och Alan Garber, rektorn, klev fram som den här personen, symbolen som nu strider mot Trump-administrationen. Jag trodde att andra rektorer kanske skulle följa efter och att vi skulle se andra toppuniversitet som slöt upp. Det är många som stödjer honom, men annars de andra universiteten som har fått kravlistor från Trump-administrationen, de har ju antingen lytt de kraven och gjort som Trump-administrationen vill, eller så avvaktar man. Det är hittills inget annat toppuniversitet som har tagit den här öppna striden.
Mm. Hörrni, tack för att ni var med. Producent var Victor Mattsson. Vi hörde ju Roger Wilson i San Francisco, Gina Lindberg i Washington. Fredrik Wadström var här och pratade om Putin och Ryssland. Vi tackar också Peder Gustafsson som tagit röster vid Harvard. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!
You're the boss. You're Bill Gates.
Han är PC-pionjären som blev techvärldens första rockstjärna.
Microsoft, our next guest is responsible for pioneering the personal computer industry, the very wealthy Bill Gates. Bill!
Under 90-talet blev han världens rikaste människa. Men han är också omtalad för sin aggressiva ledarstil.
You guys never understood. You never understood the first thing about this.
Men Bill Gates har efter IT-karriären byggt en ny persona som världsförbättrare.
Bill Gates will have statues of himself around the world in 100 years.
Idag leder han en välgörenhetsorganisation med flera miljarder dollar i budget.
I think that Bill Gates has good intentions in the sense that he himself really believes that he's helping the world.
And so this giving pledge now has 122 billionaires who've committed to give the majority of their money away.
Nu ökar han takten. Hela kassan ska tömmas. Men hans välgörenhetsorganisation ska också läggas ner.
As of today's announcement, the plan is to give away virtually all of my wealth, Bill writes, over the next 20 years.
Ja, senaste avsnittet av P3 ID handlar om Bill Gates. Född denna dag 1958, Marie Fredriksson, Silver i din hand. Och det leder oss fram till andakt i P1.
Idag talar Marie Demker från Göteborg om nåden. En nåd som räcker och som flödar över oss alla.
Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Så skrev Lydia Litell i en av sina sånger, den som heter Det enda som bär. Min morfar tyckte mycket om den sången, och det gör jag med. Jag börjar nästan alltid gråta när de där raderna kommer på slutet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Det finns en sån tillit i de orden. Ett överlämnande av sig själv i armarna på en god Gud. En Gud som låtit sin nåd breda ut sig över hela världen och över alla människor. Så att var och en, jag och du, oavsett vad vi gjort eller inte gjort, kan lita på detta. Nåden räcker. I Efesierbrevets andra kapitel skriver Paulus: ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ibland får föräldrar med flera barn frågan om man kan älska alla sina barn lika mycket. Och jag har hört svaret många gånger. Kärleken blir större när barnen blir fler. De ryms alla i kärleken en förälder känner. Så känner jag för mina barnbarn. De är olika och behöver olika saker i livet. Men jag älskar dem alla, helt utan gräns. Det fanns en tid när jag var övertygad om att jag var en av de överflödiga människorna i den här världen. En av dem som faktiskt inte fyllde någon funktion alls. Tvärtom. Människor runt omkring mig skulle må bättre utan mig. Jag bara tyngde ner dem med mina bekymmer, min ångest och min förtvivlan. Mitt självförakt flödade. Jag var inte förmögen till något. Jag kunde inte ha en normal kärleksrelation. Jag kunde inte ta hand om min kanariefågel. Jag kunde inte disciplinera mig nog att plugga. Jag stod inte ut med familjetillställningar. Jag var allmänt klumpig och ful. Det var ingen quick fix att komma ur det där. Sannoliken inte. Men en av pusselbitarna var dikter av Ylva Eggehorn. Jag minns inte när jag första gången läste hennes dikter, men formuleringen "ingen annan gud har sår" rann plötsligt upp hos mig. Liksom berättelsen om hur hon och Jesus delar en Coca-Cola vid köksbordet hemma i Skärholmen. Nåden igen. Denna helt outsinliga nåd. Det blev en tröst för mig. En delad erfarenhet. Jag förstod långsamt att jag var innesluten i den nåd som Gud låtit flöda över sin skapelse. Och att då var alla mina fel och brister ointressanta. I det ljuset skapade jag en relation till Gud som ställde allt det andra i skuggan. Jag blev upprättad som människa med alla mina fel och brister. Några fåglar försummar jag inte mer och kraften att orka leva kom tillbaka. Jag fick ett perspektivbyte. Nåden räcker. Nåd i det nya testamentet är släkt med ordet glädje på grekiska. Att leva i nåden och av nåden är en glädje, en befrielse. Jag har inte förtjänat nåden och skulle inte kunna göra det. Istället har min Gud gått igenom de mest fruktansvärda pinor. Jesus har legat på knä i en trädgård en hel natt och bett till sin far att skona honom från döden. Men också i sin ångest insett att det inte var en möjlighet. Han fick sina sår för mig. Han tog all min eländighet på sig. Och nu möter han mig och alla andra i köket en solig morgon i mars över en kopp kaffe. Det är bara nåd. Och det är det enda jag vet säkert, att nåden räcker. Herre Jesus Kristus, tack för din död och din uppståndelse. Tack för att du förde nåden till vår värld. Hjälp mig att leva i den, av den och att föra den vidare.
Du har hört andakten i P1 med Marie Demker, professor i statsvetenskap och aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i en repris från förra året. Musiken i programmet var The Nearness of You av Hoagie Carmichael. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
Nu är klockan 2.
Här är ekot klockan 2. Om klimatförändringarna fortsätter i nuvarande takt och temperaturökningen år 2100 landar runt 2,7 grader som den väntas göra med nuvarande klimatpolitik och utsläpp, ja, då kommer 75% av världens glaciärer att försvinna. Den varningen kommer in en ny studie som publiceras i tidskriften Science. Men om man lyckas hålla Parisavtalets max en och en halv grads uppvärmning, ja, då skulle över 50% av glaciärerna kunna räddas. Det svenska godstågsnätet har till stora delar monterats ner sedan på 50-talet, det skriver Dagens Nyheter. Och politiska beslut de senaste 2 åren har gjort lastbilstransporter ännu mer ekonomiskt fördelaktiga, bland annat genom sänkt dieselskatt. Transportforskaren professor Bo Lennart Nelldal säger till DN att det är svårt att få lönsamhet i mindre tågtransporter. Frankrike kommer att förbjuda all rökning på platser där det kan finnas barn, som till exempel på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Där säger landets hälso- och familjeminister i en intervju. Hon säger att friheten att röka upphör där barns rättighet att andas frisk luft börjar. Det nya rökförbudet börjar gälla 1 juli. I norra Guatemala i Centralamerika har arkeologer hittat resten av en nära 3000 år gammal stad som Maya-folket tros ha byggt i ett djungelområde nära gränsen mot Mexiko. Det skriver AFP. Där har hittats en 30 meter hög pyramid, monument och ett unikt kanalsystem. Och arkeologerna tror att det här var en viktig ceremoniell plats. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2. I studion Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Så till ett av våra konsumentmagasin. Här är plånboken.
Snart kan man köpa sprit i gårdsbutiker.
Jag ser det väldigt, väldigt långt ifrån att det skulle uppmuntra till någon ökad alkoholkonsumtion. Typiskt svenskt, as we do in Sweden.
Och nu tar storbankerna och polisen krafttag mot bluffsajter på nätet. Mer om det senare i programmet. Det här är Plånboken och jag som är med den närmaste halvtimmen heter Anna Berg. Gårdsförsäljning av alkohol har länge varit en omdebatterad fråga. Nu i juni blir det tillåtet, men under vissa förutsättningar. Försäljningen får ske i liten skala och bara i samband med en guidad visning. Kritiker ser det som ett hot mot Systembolagets monopol, medan förespråkarna menar att det gynnar småproducenter och kommer locka turister till landsbygden. Det här är inte första gången vi flyttar fram gränsen för alkoholförsäljning i Sverige. Det ska vi prata mer om snart, men först så åker vi till en vingård i Sörmland.
Så, det vi gör är att vi tar in den här vägen och där pressar vi dem. Och så pumpar vi in det i de här kärlen.
Inne i den ombyggda ladan på vingården i Blackstaby i Sörmland pågår en guidad visning med dryckesprovning.
Sen så fort som möjligt så startar vi den här jäsningen.
Den här dagen är det en kulturförening från Stockholm som rest hit med chartrad buss och som får provsmaka gårdens egna drycker. Allt ifrån rosé till maskrosvin och gin.
Vill ni lukta på ginen?
Ja.
Den här skiten. Jättebra.
Och ju längre provningen pågår, desto mer stiger ljudnivån i lokalen. Från och med 1 juni kommer alla som deltar i den här typen av guidade turer att kunna köpa med sig både öl, vin och sprit hem direkt från gården. Och det här är en förändring som är historisk i Sverige. De senaste 70 åren har Systembolaget haft monopol på att sälja drycker över en viss alkoholhalt. Även om EU-inträdet inneburit vissa uppluckringar, som att man får ta med sig alkohol över gränserna inom unionen och numera även beställa produkter online från andra EU-länder. Men den överlag restriktiva alkoholpolitiken i Sverige står fast. Och den nya lagen har kritiserats hårt. Där motståndare menar att gårdsförsäljningen hotar både Systembolagets ställning och folkhälsan. Medan förespråkare tycker att lagen blev allt för krånglig och stelbent med en mängd regler att uppfylla som ställer till det för både producenter och konsumenter. För att få köpa med sig, till exempel en flaska vin, kommer det bland annat krävas att man deltar i vad som beskrivs som en kunskapshöjande föreläsning under minst en halvtimme i samband med köpet. Till exempel en sån dryckesprovning som just avslutats på den sörmländska vingården.
Ja, det var mycket information, det var det faktiskt.
Barbro är en av besökarna som kommit ut från gårdens vinfabrik och nu kisar i solen. Hon är positiv till den nya lagen.
Jag är lite besviken att vi inte får handla med oss idag, för det blir i juni någon gång. Men det är ju jättetrevligt med närproducerat överhuvudtaget, inte bara vin utan även annat.
En annan som deltagit på provningen är Marianne.
Ja, jag ser det väldigt, väldigt långt ifrån att det skulle uppmuntra till någon ökad alkoholkonsumtion. Typiskt svenskt, säger jag. As we do in Sweden.
Hur menar du med typiskt svenskt?
Ja, alltså jag tycker ju ofta att vi har overdoing och overkilling saker och ting. Det är väl bra, jag tycker jag gillar Systembolagsmonopolet. Men jag tycker att det här snacket om riskerna att den här gårdsförsäljningen som ju är så restriktiv. Man får köpa 70 centiliter sprit och några liter vin och man är långt ute på vischan och man köper det med sig hem och det är minst dubbelt så dyrt som på Systemet. Jag ser inte framför mig att de törstiga skulle liksom se det som ett sätt att bli ännu fullare. Nej.
Det här har vi nu alla vinplantorna. Så den här är det ungefär 2000 stycken tror jag.
Olle Hallin äger och driver vingården tillsammans med sin fru.
Och det är i uteslutande Vidal som är den druvan vi har här.
I början av juni ska han avlägga det kunskapsprov som han måste klara av för att få sälja sin egen producerade alkohol. Och klarar han provet så finns det sedan flera restriktioner kring försäljningen. Bland annat får alkoholen bara säljas under vissa tider på dygnet. Och kommunerna får också ha egna lokala tidsbegränsningar.
det kommer inte vara så lättillgängligt som många kanske tror, att man kan gå in och handla bara klockan 7:30 en lördag en flaska vin. Så kommer det inte vara. Och det är bara att inse att så är det inte.
En annan aspekt som kan leda till missuppfattningar och frustrerade kunder, säger Olle Hallin, är den kunskapshöjande föreläsning som måste ingå vid varje enskilt köptillfälle. En föreläsning som enligt lag måste vara avgiftsbelagd och som i praktiken ofta kommer innebära en dryckesprovning.
De flesta som håller på med det här, de ligger ju i ett industriområde eller på landet eller på en gård. Eller, de ligger inte liksom mitt i smeten i Stockholm. Utan, och då har du problematiken att du ska då prova massa viner och sen köra bil är ju ingen bra kombination.
Varje besökare kommer att få köpa max 70 centiliter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter öl och så 3 liter av andra jästa drycker. Och ett annat krav som blivit uppmärksammat och av vissa kritiker förlöjligat är att producenterna vid varje föreläsning kommer behöva informera om alkoholens skadeverkningar.
Det vi redan gör är att vi berättar hur alkohol dels har förenat men också förstört historiskt i världen. Så att det inslaget behöver vi inte fundera så mycket på, det är redan med. Men det är såklart ingen bra säljpitch. Att förklara för någon att något är livsfarligt och sen försöka sälja det till dem. Jag tycker att det är vettigt att man inte har mer försäljning. Jag tycker det är vettigt att man inte har mer rabatter och sådana grejer. Men jag tycker kanske inte att man behöver stå och predika om just det här när någon vuxen människa som är myndig ska ta det här beslutet. Vad handlar det här? Utan då tycker jag att det borde kunna vara som på Systembolaget, att man har riktlinjer hur det här förmedlas. Sen är det väl jättebra. Det finns ju många problem här, så det bör man ju lyfta upp. Men jag tror kanske det här är fel sätt. Men i stora drag är jag positiv till själva gårdsförsäljningen. Så då får man hacka is i det här till en början. Det kommer